Ljudbokstips av Agneta Kron Strömsed.
När jag nu sitter och läser in de här talbokstipsen för dig så sitter jag i Luleå. Eller Luleå, min mamma, hon blev lite irriterad på mig för att jag sa Luleå. Men jag tycker att man ska säga Luleå, vi säger ju det, fast den där säger Luleå. Ja, nej, men jag sitter i alla fall i Luleå i regionhuset tillsammans med den här underbara redaktören Eva-Marie Svensson som jag tycker så väldigt mycket om. Jag ska berätta om en bok som heter Kärlekens tid. Det är en faktabok av Magnus Westerbro. Han föddes som Magnus Jakobsson i Malmberget och växte upp på Hertsön i Luleå. Och han är ursprungligen journalist och som författare så har han skrivit flera intressanta faktaböcker om historia från dåtid till nutid. Och i den här senaste boken då som heter Kärlekens tid, dröm och verklighet under 2000 år, så får vi bland annat ta del av berättelsen om konstnären Carl Larssons första kärlek och familj. Och att genomsnittsåldern för att gifta sig i Sverige år 1870 var 29 år för männen och nästan 28 för kvinnorna. Och då tror man ju att då gifte de sig väldigt tidigt på den tiden, men det gjorde de alltså inte. Det är alltså en faktabok och han har verkligen tagit reda på hur mycket intressanta saker som helst. Och i nästan 26 timmar kan man lyssna på det. Jag tyckte den var fascinerande. Kärlekens tid av Magnus Westerbro. Jag läser ju inte så ofta faktaböcker. Men får jag tag i en bok av Magnus Westerbro så vet jag att jag får mig till livs många härliga timmar av väldigt intressant kunskap som jag inte hade en aning om att jag ville veta.
Du har ju beskrivit, Agneta, hur du sitter här i regionhuset och läser in dina boktips. Men jag tycker att du ska beskriva hur Insyns lilla kontor ser ut.
Ursäkta att jag skrattar. Nej, men vad ska jag säga? Det ligger ganska mycket böcker här och där. Det är en väldigt tjusig kudde i en orange fåtölj som tar upp färgerna och...
Ja, men det är ju inte vilken kudde som helst. Är det vad som är på kudden?
Papegojor.
Ja. Papegojägarinnan har fått det där av kollegan faktiskt här på avdelningen i födelsedagspresent för några år sedan.
Mm, väldigt trevlig. Och idag matchar ju du den här orangea soffan som vi sitter i extra bra med en väldigt trevlig orange scarf i håret. Och den här blommiga scarfen som du har runt halsen går ju också i gult, vitt, svart och orange. Mycket snyggt. Och så ditt röda älsklingsläppstift. Och i din kontorsstol är det också en orange kudde. Så det känns ju som att det här är... Ja, gardinerna är ju... De skulle jag kunna ta ner på direkten och ta med mig hem. De är så läckra. De går i grönt och är genombrutna så att man ser liksom... Man ser träden utanför fönstret, de här rimfrostade träden utanför fönstret. På det hela taget så är det ju ett trevligt kontor som kanske att skrivbordet skulle behöva få en liten röjning. Men jag antar att det här är ditt researchmaterial helt enkelt. Det ligger en gigantisk hög med tidningar på ditt skrivbord, Eva-Marie. Varför gör du det?
Ja, men jag läser ju igenom de här och söker små intressanta notiser och nyheter för synskadade. Och det är ju ett väldigt stort arbete att hitta. Så jag får avsätta tid och bläddra igenom dem. Jag kan inte sitta och läsa. Det här är väl kanske 2 veckor sedan förra numret.
Nej, men... Överhuvudtaget så är det ju en trevlig, ett trevligt kontor, väldigt vackra tavlor på väggarna bland annat. Många i signaturfärgen orange. Kan du berätta vad det där föreställer? Det är en tavla med, det ser ut som en svävare av något slag som svävar över ett fjälllandskap.
Ja, men det där är ju faktiskt en fotograf från Ryssland som har fotat arkar uppe vid Torneträsk. Och sen har hon gjort som ett collage av dem. Klippt ut bitar av dem och så har hon den här bakgrunden av fjället. Och jag var faktiskt på den utställningen på Norrbottens museum. Det fanns en bild faktiskt av husdetaljer från Svartestan där jag bor. Och sen får ju vi på regionen besöka då konstlagret som finns på Björksgatan och önska oss konstverk. Och när jag såg den där som jag då hade sett på utställningen så kändes det ju nästan som jag hade köpt den själv. Nu får jag låna den.
Ja, men nu när du berättar vad den föreställer så ser jag ju spår av de här arkarna. Ja.
Sen har vi ju då Ingemar Kallenberg bakom oss. Det är ju en lulekonstnär som var kompis med mina föräldrar.
Mm.
Så då får jag såna barndomsvibbar av. Och det finns också ett stilleben med rödbete där borta.
Ja.
Och så har vi då Jatte. Just. En lulekonstnär som har gjort en grej i
plåt.
Emalj på plåt.
Ja.
Orange med några människor som står i silhuetter.
I stark sol ser det ut som att de står.
Mm.
Ja.
Och vi sitter ju här nu tätt i en orange soffa.
Ja, väldigt tätt, mysigt. Ja. Man behöver få värme, lite värme när det är så här kallt ute. Någonting annat som ger värme, det är en roman som heter Kärlekens idioter. Och den är skriven av Emma Hamberg. Och jag tycker om böcker som får mig att känna mig smart. Och det här är en sån roman. Och man får så många vidare lästips också. Det börjar i alla fall med att på sidan 189 i Alice B. Toklas kokbok så hittar man receptet på grön ärtsoppa med grädde. Och den här ärtsoppan, den har J.P. lagat åt Gertrud. Men nu går jag faktiskt händelserna i förväg. J.P. och Gertrud, de är två av huvudpersonerna i den här härligt varma romanen. J.P., han heter egentligen Jean-Paul och han är döpt efter Jean-Paul Sartre. Och han var ju en av grundarna till existentialismen. Men våran Jean-Paul, han växte upp i Stockholm med sin något excentriske far som drev ett antikvariat. Men nu är butiken tömd och J.P. ska flytta tillsammans med sin katt. Böckerna, de har han skänkt till myrorna och det blev inte mindre än 3 välfyllda lastbilar. Han har naturligtvis sparat de mest speciella böckerna och det är inte få dem heller. J.P. ska till Lilla Bävan, en ort som han bara har hört talas om genom sin pappa som tillbringade ganska mycket tid där på ett ställe som heter Château de Livre, alltså bokslottet. Där har J.P. fått hyra strandstugan och han är väldigt nyfiken på det här stället. I Lilla Bävan bor också sågverksägaren Simona tillsammans med sin tonårsson Albin som snart ska ta studenten. Simona är en person som både vill ha koll och kontroll. Så hon skriver lister och det är ju någonting som lugnar henne. Fast det blir ju också lite stressigt när hon känner att hon inte alltid hinner beta av det här som står på listerna. I Bävan finns också Gertrud, som är en pensionerad bibliotekarie och som sköter om Château de Livre och har nyckel till strandstugan. Och det är ju så här att Gertrud är en mycket speciell pensionerad bibliotekarie som lever sitt liv genom sin namne Gertrud Stein och Gertrud Steins livspartner just Alice B. Toklas. J.P.s ankomst till byn vänder upp och ner på det här lugna livet som Simona och Gertrud har levt fram till dess. Och jag ska inte avslöja för mycket mer än att det här är en rolig, allvarlig och charmig roman med många referenser till andra böcker som får mig att vilja läsa vidare och att njuta över hur mycket litteraturen ger mig. Alltså jag älskar den här boken och jag har faktiskt läst den flera gånger. Och lyssnar man på den i till exempel Storytel så är det Emma Hamberg som själv läser in den. Och den är på drygt 14 härliga timmar. Kärlekens idioter av Emma Hamberg. Namnen av Florence Knapp är en fascinerande berättelse om betydelsen av våra förnamn. Florence Knapp debuterar med den här boken. Och ska du leta efter hennes namn så ska du skriva Knapp, K-N-A-P-P, fast man uttalar det Knapp. Hon kommer från Storbritannien och det här är som sagt var hennes debut. Vi börjar år 1987 och Cora och hennes dotter har blivit mer eller mindre beordrade av Coras man Gordon att gå till var man nu går för att registrera sitt barns namn. Och han säger att barnet som då är en pojke, han ska heta Gordon eftersom det är ett namn som har gått i släkt från far till son, från far till son, från far till son. Nu är det ju så här att Cora egentligen inte är så förtjust i namnet Gordon. Hon är för övrigt inte heller särskilt förtjust i sin man. Men det är en annan historia. Och vi får alltså följa Cora och den här lilla pojken i tre olika berättelser. I den första berättelsen får dottern bestämma att lillebror ska heta Bear, alltså björn, för att det är ett sånt mjukt och starkt namn. I den andra berättelsen så bestämmer Cora att hennes son ska heta Julian, för det är ett namn som hon tycker väldigt mycket om. Och i den tredje berättelsen så döps sonen till Gordon enligt makens önskemål. Och mer har inte jag tänkt berätta om den här fascinerande boken. Den ger många tankar, många funderingar. Varför blev man döpt till det namn man fick? Ska man bete sig på ett speciellt sätt för att man heter Agneta, eller Gordon, Julian, eller Bear. Namnen av Florence Knapp.
Ensam i stilla stjärnenätterna, långt utåt höga Moraslätterna, vallar jag fåren min. Vallar jag fåren mina, vallar och sjunger till på egen hand.
Det finns en författare som är mycket skicklig på att bygga upp intriger och som gör att jag har svårt att sluta läsa. Och hon heter Charlotte McConaughey. Och den här boken heter En vild mörk kust, och det börjar med att en svårt nedkyld och skadad kvinna hittas i strandkanten på en avlägsen ö som heter Shearwater. Där bor Dominic Salt med sina tre barn, Raff, Fenn och Orly. Och barnens mamma dog när Orly var nyfödd. Och nu har han hunnit bli 9 år och han har aldrig varit någon annanstans än på ön. Dominic jobbar med att sköta om en fröbank som finns. Det finns ju fröbanker på lite olika ställen i världen där man samlar och fryser ner fröer för framtiden. Charlotte McConaughey har skrivit om den fiktiva ön Shearwater, men den är baserad på Macquarie Island som inte ligger långt ifrån Antarktis, där det också finns en fröbank. Hon har också skrivit Den sista migrationen och När vargarna kom. Och alla hennes böcker är precis som den här, ett inslag i miljödebatten. Men tillbaka till handlingen. Vem är den här svårt skadade kvinnan och vad gör hon där? Och framförallt, hur har hon kommit sig dit? För utanför Shearwater är det farliga vatten med farliga djur och det är iskallt, det är alltså nära Antarktis. Kvinnan heter Rowan. Hon påstår att hon inte alls hade varit på väg till Shearwater, men att båten hon åkte med kapsejsade och sjönk i det hårda vädret. Dominic är misstänksam, för ingen ger sig ut frivilligt till den här avlägsna och svårtillgängliga platsen. Och vi får följa alla fem i olika kapitel, och långsamt så växer en spännande och komplicerad berättelse fram. Och den är... Jag kunde inte sluta lyssna. En vild, mörk kust av Charlotte McConaughey, för dig som verkligen vill ha någonting spännande.